I don't really feel it, I'm sorry. It's not my kind of thing. I prefer the old one.
They've took away everything that Leeds stands for.
Ett nytt klubbmärke i helgen. Din spontana reaktion på det?
Ja, det är några jävla bakåtsträvare där på kansliet som har...
It's clean, it's immediate and it's something really stands.
This new badge represents what Manchester City is. I, for one, I'm going to leave these offices and go straight to a tattoo parlour and I'm going to get a massive one tattooed on my back. That's how good it is.
Hej och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Beyond the Badge podcast. Sist pratade vi om Juventus och den feta damen. Och den här veckans avsnitt kommer vi att prata om Malmö FF.
Ja, det kommer vi göra.
Det var inte den feta damen.
Det är den gamla damen.
Den gamla damen. Ja. Vi kommer att prata om Malmö FF. Det jag har top of mind på Malmö FF är väl att intellektuellt utifrån sett från ett Stockholms perspektiv, så som jag får se det då, är väl att intellektuellt så är de någonstans mellan Sunken och Mini och deras kanske mest kända supporter Filip Hammar.
Okej, okay. Hela min släkt är ju från Malmö och MFF-are, så jag får väl ta dem lite i försvar.
Det finns högskolepoäng på läktarna.
Det finns bra människor. Ja, okay. Alla människor är bra människor. Fan, jag vet inte.
Alla människor är inte bra människor.
Ja, kanske.
Men alla människor är människor.
Alla människor är människor.
Malmö. Men vad, om vi ska gå igenom då dagens avsnitt, Malmö FF, varför har vi valt Malmö att följa upp?
Men det ligger ju lite i dels deras storlek och framgång. Som de flesta lyssnarna vet så har ju Malmö liksom dominerat svensk fotboll i modern tid, men också över, ja, över svensk fotbollshistoria egentligen. De är ju de mesta mästarna. Och det är väl de tillsammans med IFK Göteborg som har gjort ordentliga avtryck i Europa. Och det är ju där nyckeln i dagens program ligger. För framgångarna i Europa har ju liksom format Malmö FFs klubbmärke på ett sätt som jag tror att inte alla vet om i alla fall.
Kommer vi att gå igenom debaclet, tjafset och intrigerna kring de två stjärnorna som broderas ovanför klubbemblemet idag?
Det kommer vi definitivt att göra.
Bra.
Ja, vi brinner för vårt lag. Under himlens blåa skyar blir vi starkare och bättre för var dag. Och vi älskar Malmö FF. Bortom tid och bortom...
Vi kommer återkomma till just de broderade stjärnorna, men vi kommer att göra lite annorlunda idag, Leonard. Vi kommer att gå igenom klubbemblemen på ett annat sätt och av en annan anledning. Varför?
Ja, men det är ju för att Malmö står ju ut ur den svenska elitklubbsmängden här. För som vi pratade om i avsnitt 2 om AIK så är det ju ganska vanligt att svenska klubbar har haft få klubbmärken genom historien. AIK har haft två, Djurgården har haft två, MFFs lokalkonkurrent HIF, skånska konkurrent får man säga i alla fall, HIF har haft två. Men Malmö har haft fem stycken. Mm. Och det är visst, det är ju ingenting jämfört med europeiska klubbar som Bayern München och Saint-Étienne. Men det står ju verkligen ut om vi tittar på svenska elitklubbar. Och det är ju en anledning till att vi ska titta på klubbmärke för klubbmärke.
Så skillnaden idag blir då att då börjar vi från och med 1910 och det första klubbmärket.
Yes.
Och så tar vi oss fram i kronologisk ordning och avslutar med dagens klubbmärke.
Stämmer bra det.
Så för er som vill följa med extra noga och ha bildligt stöd så kommer vi finnas på Instagram och Twitter, Beyond the Badge podcast. Där kommer ni kunna se de olika klubbmärkena och hur de har förändrats genom åren. Det första klubbmärket som ni som har Instagram uppe kan se. Jag sa till Leonard, jag sa till dig här innan att jag tyckte att det påminner lite om Åtvidabergs klubbmärke. Du höll inte riktigt med.
Ja, men jag förstår ju vad du menar. Det är runt och det är blått och vitt. Ja, ja. Visst, så är det. Så långt är det likt i alla fall.
Det säger lite om mina högskolepoäng. Men det vi kan säga då var att det här grundades 1910.
Yes, startklubben alltså.
Exakt. Och de kom från, det jag vet om det här är att Malmö stad, eller kommun, gick ut och ville ha en organiserad fotbollsverksamhet i staden och bildade då BK Idrott, som jag minns det. Och det här är ju över 100 år sedan.
Det är ett fantastiskt namn för övrigt, BK Idrott, det är otroligt.
Mm. Men också fint av kommunen att över över den här perioden av nästan 100 år, ett decennium, har gått från att liksom vilja ha organiserad idrott till att idag främja organiserad brottslighet istället. Så att de har liksom hållit fast vid...
Det vet jag inte om de gör.
Att den kommunen... För ofta så byter man ju inriktning och sånt. Men här har de i alla fall hållit fast med det. Vad har vi på BK Idrott? För det var så det började, 1910.
Ja, alltså det var ju avhoppande medlemmar av BK Idrott som bestämde sig för att grunda Malmö fotbollsförening, som det hette då. Idag finns ju inte det där S-et.
Genitiv-S-et är bortplockat, precis som på Svenska fotbollförbundet.
Ja, det stör ju mig lite grann faktiskt. Stör det dig?
Ja, eller jag undrar var det kommer sig. Ja. Varför har man det inte med för?
Ja, det blir ett annat avsnitt. Bland annat podd kanske dessutom.
Det kan vi ta. Ja. Men okej, då hette de Malmö fotbollsförening,
vilket också stod i det första klubbmärket. Det första klubbmärket är ju en gammal klassisk traditionell, som ni kan se på Instagram om ni inte har uppe redan, traditionell läderboll med akronymet skrivet tvärs över MFF, och så står ju hela namnet utskrivet runt om. Och det här var ju lite speciellt för att man valde ju att frångå den dåtidens väldigt stereotypa och vanliga klubbmärke, vilket var stadsvapnet. Och det gjorde inte MFF alls, utan man körde på den här gamla klassiska läderbollen, och där man var extremt övertydlig med namnet gånger två då, förkortning och hela namnet. Färgerna, det här emblemet, fanns faktiskt i flera olika färger, men det trycktes som vanligast i just blått och vitt, för det var de färgerna som BK Idrott hade. Och det som jag tycker är lite spännande med det här, det är ju att det i den här tidpunkten i Spanien så finns det mycket likheter med den här typen av emblem. Att man kör den här traditionella läderbollen. För Malmö FF gjorde det då, och Barcelona, Real Sociedad, Valencia gjorde det samtida. Och just de tre klubbarna är faktiskt kvar sin läderboll i märket än idag. Det har ju inte MFF.
Och Barcelona har ju också den här katalanska flaggan i sina matchtröjor, på samma sätt som Malmö FF har fått sin skånska flagga.
Ja, nu har jag ju i nacken på tröjorna. Ja.
I nacken, precis. Ja, precis. Ja. Och kan man se några likheter där mellan, du pratade om stadsskölden, vi pratade i Liverpool, vårt första avsnitt, om de har tagit sitt stadsvapen, The Liverbird, eller vad det nu. Folk har kommenterat det här.
Folk har tagit sig, Liverbird. Vi fortsätter med Liverbird för att provocera.
Exakt. Men stadsvapnet i, eller fågeln i Malmö, var det Gripen då, eller?
Ja, precis. Men det har ju Malmö FF aldrig sportat som emblem eller klubbmärke. Men det är ju den skånska gripen. Precis. Det här mytologiska djuret. För er lyssnare där ute som har spelat Drakar och Demoner, som jag har när jag växte upp, synnerligen nördigt, då vet ni vad en grip är.
Och vi andra som hade kompisar att umgås med, vi var ju ute och spelade fotboll, men blev ingenting. Så därför pratar vi om fotboll idag. Men det var det vi hade på det första klubbmärket då?
Ja, men precis. Och det varade ju från 1910. Källorna går isär hur länge det höll i sig. Men någonstans mellan 1910 och 1920 bytte man till det andra klubbmärket.
Och det jag vet mer, eller killgissar mig fram här till nu, var att de var blåvitrandiga. Men sen så bytte de till rödvitrandiga för att de ville få en ny start. Vilket har hållit i sig än idag till deras andra ställe, väl?
Ja, men precis. Och det återspeglas ju också i det andra klubbmärket. För någon gång under 10-talet så bytte man ju då färgerna från blått och vitt till rött och vitt för att markera den här nystarten då. Och det skedde ju inte bara på planen, utan man vill ha en enhetlighet mellan det som syntes på plan och det som representerade föreningen då, klubbmärket. Och då bytte man även färgerna på klubbmärket från blått och vitt till rött och vitt, och därmed bytte man ju också hela klubbmärket egentligen, formen och utseende och allting.
Okej, så att då lämnar vi egentligen då det första klubbmärket, och ni som har Instagram tar er till klubbmärke nummer två. Mm. Hur skulle du beskriva det klubbmärket?
Ja, men ni som har Instagram framför er, ni ser hur det är, och ni som inte ser vad det är. Det är ju alltså en flagga som vajar åt höger, och den är rödvit, och den här bollen som verkligen utgjorde det första klubbmärket, det har ju liksom placerats i mitten på den här fanan då egentligen, så står det MFF däröver.
Den har ju en liten Hammarby flagga över sig i rött dock.
Ja, men det är ju verkligen, verkligen den känslan. Så man har ju, bollen är ju förvisso kvar, men man har ju nästan ersatt en arketypisk symbol med en annan. En klassisk traditionell läderboll har blivit en flagga, en fana. Men det som är spännande här är ju att det finns ju många fotbollsklubbar som är sprungna ur roddföreningar. till exempel Hammarby. Och därmed har man, de sådana klubbar har ju flaggan som klubbmärke eller som emblem. För det är ju en roddsymbol. Men det är, Malmö FF var ju inte ursprungligen en roddförening. Så det tycker jag är rätt spännande att man valde att gå åt det här hållet. Men när vi ändå pratar fotboll och flaggor,
ja,
så ska vi köra ett quiz då.
Helvete. Ja.
Hur många, ska vi säga tre? Kan du nämna tre klubbar som har flaggor som klubbmärken idag? Du får inte säga Hammarby.
Jäklar.
Och då kan du ju tänka klubbar som har varit roddföreningar eller klubbar med nautisk koppling. Till exempel klubbar som ligger i hamnstäder eller liknande.
Jag vill säga att det är någon tydlig i Spanien. Jag säger Sociedad.
Bra, snyggt. Det är ju precis som det här Malmö FFs andra klubbmärke, en boll och en flagga.
Ja, du ser.
Bra.
Nästa. Jag vet inte fan om jag kan dem mer alltså. Vad fan har vi med? Jag var inne idag och kollade på Strömstad, men de hade ingen sån. Det var någonting liknande, men skitsamma.
Skit att du är inne på Strömstad för lite.
Jag tror att det var, men jag vet inte om det var Strömstad heller. Det var Niklas Gunnarsson heter han så. Han fyller år idag när vi spelar in där.
Aha, okej. Okay. Så det ville du fira genom att kolla hans bakgrund.
Ja, men jag undrar var han tog vägen liksom. Han var ändå nere i Italien och vände och tänkte så här, nu kommer det gå bra för honom. Och
sen, var är han nu då?
I Norge.
Aha, okej. Okay. Sidospår.
Ja, verkligen. Flagga mer, vad fan har vi? Jag tror faktiskt inte jag kan någon annan flagga.
Ingen annan?
Nej, finns det någon självklar som man borde kunna här?
Ja, men det är ju ett gäng ganska stor ändå.
Betis?
Nej, det är ingen flagga.
Ja, nu skjuter jag från efter.
Okej, okay, ska vi ge lite ledtrådar då?
Mm.
Ja. Stor spansk klubb som Real Sociedad, samma färger som Real Sociedad. Vunnit ligan en gång.
De är blå och vita, eller?
Ja.
Vunnit ligan en gång. Levante.
Nej, stor spansk klubb. Okej, okay, den brände du. Deportivo La Coruña.
Ja, ah, okej, okay, de är så jävla stora.
Va? Ja, kom igen nu. Okej, okay, vi testar någon mer då. Mm. Nordtysk ekonomisk metropol.
Här tänker jag mest på handboll alltså, men...
Flaggan som de har heter Blaue Peter. Ursäkta mitt tyska uttal.
Är den också lite schackfärgad eller?
Kan den vara.
Är det... Hamburg.
Ja, bra. Ja. Okej, okay, då har du två. Tänk på att producent Hampus lön ligger i potten här.
Jag behöver en till.
Ja, du behöver en till.
Jag behöver en ledtråd då.
Okej, okay, en ledtråd. En annan tysk klubb.
Är det ledtråden?
Som spelar som spelar i blått och vitt. Rasmus Bengtsson på tal om MFF har spelat där.
Nej, det står helt still faktiskt.
Hertha Berlin.
Hertha, just det. Ja, jag var alldeles för dålig på det här. Men uppskatta quizet, ta med mig läropengarna och skäms lite och är glad för Hampus plånbok.
Kul!
Ja.
Vi ska kanske vara tydliga med att det finns ju många, många fler klubbar, fotbollsklubbar med flaggor som emblem. Till exempel PSV från Eindhoven i Holland.
Mm.
Vi har ju Corinthians i Brasilien, spanska Eibar och så vidare. Och ni där ute som har koll på flaggor i klubbmärken, ni kan ju skriva till oss både på Instagram och på Twitter och knäppa både mig och David och producent Hampus på fingrarna.
Kan ni någon mer så låt oss veta det. Till nästa klubbmärke så skulle jag vilja säga att den påminner lite om någon som har varit lite för brusad och spelat biljard och försökt rita AIKs klubbmärke.
Det är en ganska träffande beskrivning. Jag brukar kalla det där för typ simborgarmärket.
Ja.
Jag kommer ihåg den här liksom vadderade plattan man satte sina simmärken i när man var liten. Så ser den ju ut. Ganska konstig kreation om ni frågar mig. Och här finns det inte jättemycket att säga. Det är en väldigt annorlunda sköld. Den rödvita flaggan blir en blå och vit vanskapt sköld egentligen. Alla MFF-are som vurmar för den där får ursäkta. Men den ser ju miserabel ut. Och den tog ju klubben i bruk 1920 och varade ju bara i ett par säsonger. Och det är egentligen först nästa klubbmärke då det blir riktigt, riktigt, riktigt intressant.
Ja, men ja, jag håller med om att den här bör ju lämnas. Det är otroligt att den, hur många år fick den stanna kvar, vet du det?
Ja, men det är väl en 10-11 år va? Från 1920 till 31 om jag minns rätt.
Mm. Jag vet inte om det var några framgångsrika år för Malmö, var det det?
Nej, de blev ju som bäst sen.
Ja,
mm.
Men då tycker jag att vi släpper fyllemblemet.
Ja, det gör vi rätt i.
Kliver vidare.
Bra.
Och steget vi tar över till emblem nummer 4 är ett emblem som jag skulle säga ser ut som någon som har lagt ut legobitar som inte riktigt har satts ihop helt och hållet. Men man ser någon form av krona är fel att säga. Vad skulle du kalla det?
Ja, men det är en murkrona. Det är, ja. Det är ju egentligen här i det här fjärde klubbmärket som grunden till dagens emblem sätts. För de är ju väldigt lika som ni kan se på Instagram. Men det var ju faktiskt så att det här konstiga simborgarmärket varade ju bara i 11 år som vi sa. Så i början på 30-talet så var det faktiskt dåvarande vice sekreterare Harry Lindström som fick uppdrag att designa en ny sköld, och det gjorde han, och då blev den här klassiska ljusblå vita Malmö FF-skölden med en murkrona i silver i topp. Av, hör och häpna, enbart estetiska skäl, vad det verkar.
Så det har liksom ingen signifikant betydelse överhuvudtaget?
Mer än att det var bildskönt, så nej, det verkar inte så.
För att gå vidare till och se likheterna då med det nuvarande klubbemblemet, för det skiljer sig väldigt lite åt. Vad är skillnaden, eller hur skiljer de sig åt faktiskt?
Egentligen får prata om dagens klubbmärke och det som de har använt sig av ett tag. Måste vi faktiskt prata om Erik Hövdingen Persson, Malmö FFs legendariska ordförande. För det var han som genomdrev den förändringen.
Jag kan sakna dem. Förr i tiden på 40- och 50-talet så, då hade alla ett smeknamn.
Ja, men Pinnen.
Laban.
Hammarn.
Jompa.
Ja, verkligen.
Ja, men okej, då behöver vi prata om, vad har vi på honom?
Ja, det är ju faktiskt så enkelt som att ingen Erik Hövdingen Persson, inget MFF av idag eller av den historia vi har haft. Inget superframgångsrikt MFF som har tagit flest SM-tecken och inget MFF som nådde Europacupfinal mot Nottingham Forest 1979. Så är det och så var det. För Die Blaue har ju verkligen Hövdingen att tacka för sina framgångar. Och rent fotbollsmässigt var ju Erik Persson ordförande i klubben 1937 tror jag till 1975. Och under den perioden så gick ju MFF från att som sämst vara en division 2-klubb till att till slut nå Europacupfinalen då i slutet på 70-talet. Det var ju under Persson som MFF hämtade hem sitt första guld 1944. Det var ju under honom som klubben satte det vansinniga rekordet med 49 allsvenska raka matcher utan förlust. Och det är ju...
Det är starkt.
Det är starkt. Det är som The Invincibles i Arsenal. Mm. De har ju också exakt 49 raka matcher de med till slut. Bara det att Arsenal förlorade mot Manchester United, gjorde inte Malmö. Mm. Men... och sen var det ju faktiskt Erik Persson som tog in Bob Houghton som tränare för Malmö FF, och det är ju något som inte bara förändrade MFF utan svensk fotboll totalt.
Någon form av någon slags mod att ta in honom då, för att så som det såg ut på den tiden skulle man kanske kunna säga att det ser ut som det gör med svenska SHL-tränare idag, att det är liksom 11 gubbar med skön ölkagge som bara roterar. Leif Borg frågar vilken klubb ska jag ha det här året, och så tar han den och byter med Wikegård eller vem fan det nu än är. Så att det var ju väldigt mod av honom att ta in honom, för det var väl ingen som visste någonting om honom.
Nej, det var en helt okänd engelsman som ingen i Sverige hade koll på, och så dyker upp i MFF och skriver fotbollshistoria.
Vi skulle kunna lyssna på vad han har att säga om just Bobby.
Och vem är nu den här 27-årige Robert Houghton? Ja, det vet förstås MFF-hövdingen Erik Persson.
Överallt där han har varit och alla som känner honom ger honom högsta vitsord. Som är de unga lovande tränarna som inte är bundna i gammal tradition utan har moderna idéer.
Ja, och det han säger här är ju, för mig som har sett, ni som har lyssnat tidigare trogna vet att jag kollar på dokumentärer alldeles för mycket. Och likheterna man kan se här, vi nämnde Pep Guardiola och Bill Shankly, hur deras filosofi såg ut, att de hade liksom något djupare tänk. Och har man sett The Last Dance på Netflix som handlar om just Chicago Bulls, så vet man också att Phil Jackson hade ett helt annat tänk med sitt lag. Han inkorporerade massa olika övningar som hade med liksom meditation att göra. Och samma sak skulle man kunna säga i handbollslandslaget med Bengan Johansson. Och lite samma sak får jag känslan av att Hövdingen hade uppfattningen om Bobby här. Om att han hade ett annat synsätt, och detta premierades senare i deras klubbhistorik.
Ja, verkligen. Bob Houghton var ju nydanande för svensk fotboll och satte den grund som har kommit därefter med den lagerbäckska fotbollen, om vi kan kalla den så idag.
Vi nämnde tidigare i avsnittet om Filip Hammar som en trogen Malmö-supporter. Han och Fredrik Wikesson har ett program som går på tv. Där har de ett segment som heter Lever den jäveln? Lever Bobby?
Jag är tämligen säker på att Bobby Houghton lever. Jag vet att Erik Persson inte gör det.
Okej, okay. Men är det någon som sitter på information om Bobby, om hans levande eller inte, så får man jättegärna höra av sig till oss.
Han var ju förbundskapten i Indien ett tag, det är det senaste jag vet.
Det är next level Svennis.
Fall from grace.
Ja,
ja.
Trist.
Men grejen med Erik Persson, rent fotbollsmässigt, det var ju då att han tog in Bob Houghton som han gjorde här. Och under hela hans session så tog MFF 10 eller till och med 11 allsvenska tecken, tror jag, och vann 9 cuptitlar. Så det är ju så extremt tydligt att det var Erik Persson som lade grunden och fundamentet för det MFF vi sett idag och de senaste åren. Men hövdingen var ju inte bara fotboll. Han var ju han gjorde ju verkligen själv för sitt epitet. Han var extremt mångfacetterad och rörde sig inte bara bland fotbollsmagnater och fotbollsindustrin, utan han arbetade bland annat som chef för ett chokladföretag, ett tag, svårt att säga det där. Tilldelades bland annat den danska orden Christian den tiondes frihetsmedalj
för
att han räddade judar undan den tyska ockupationen av Danmark under andra världskriget.
Okej, bra.
Det var ju väldigt bra gjort. Och utöver det var han väldigt historiskt och arkitektoniskt intresserad. Och rent politiskt så var ju Persson ett högdjur, säger man så. Högdjur.
Vad är ett högdjur?
Han var ett socialdemokratiskt högdjur. Rörde sig bland den socialdemokratiska eliten.
För han kom från pump.
En pump, precis. Han kom från en arbetarbakgrund och hans pappa Nils, tror jag han hette, tog med en på massa fackmöten och Erik Persson fick lära sig, det här är ju tidigt 1900-tal då, och Erik Persson fick lära sig att sjunga Internationalen och allt det där. Och det följde med honom resten av livet. För han uppvaktades på sin födelsedag bland annat av Olof Palme. Han fick Brantingmedaljen av Olof Palme. Han var god vän med den tidigare statsministern Per Albin Hansson. Och han myntade ju också uttrycket i MFF spelar vi i blått men vi röstar rött.
Ja, det är välformulerat.
Så det är en karaktär här.
Karaktärer har vi pratat om tidigare. Vi pratade bland annat i Liverpool-avsnittet om Bill Shankly och hans förmåga att dra citat. Han var ett syskon av 5 varav alla var fotbollsproffs, vilket kräver att man kanske har sina one-liners. Och här får väl ni som lyssnar avgöra om Erik Persson är på samma nivå. Men en sak han har sagt är guld tar man, silver får man.
Den är ju väldigt, väldigt bestämd, tydlig och hård. Och han verkar ha haft ganska tydliga punchar. För när Bob Houghton rekommenderade Halmstad att anställa Roy Hodgson en gång i tiden så vann ju HBK direkt under Roy Hodgsons ledning. Mm. Och då ska Erik Persson fly förbannad ha gått till Bob Houghton och sagt: varför i helvete tog du hit honom?
Han bestämde karl.
Ja, verkligen.
Med bakgrunden av hövdingen, hur har han påverkat Malmös emblem som vi ser det idag?
Ja, alltså det är en liten anekdot som drar sig tillbaka till 1970. För då befann sig Erik Persson i en klubblokal någonstans i Sydeuropa, säger källorna. Det är ju lite ett ganska stort område, geografiskt
breda
område.
Penseldrag.
Ja, breda penseldrag, så det är oklart var han är riktigt. Men han befinner sig i en klubblokal i alla fall. Och i den här klubblokalen så hänger det en Malmö FF-vimpel. Och Persson är inte ensam i den här lokalen, utan han står där bredvid en far och den här pappans son då. Och den här sonen, lilla pojken som där tittar förundrat på det här MFF-vimpen. Och så frågar han sin pappa på sitt språk, vilket är oklart enligt källorna.
Men annat språk.
Annat språk i alla fall. Så frågar han sin pappa: men pappa, vad är det där för klubb? Och var kommer de ifrån? Och det satte sig på Erik Persson. Det gnagde sig fast i hans tankar och hans huvud, och han kunde inte släppa det här. Så han åkte hem till Sverige och funderade på, liksom, trots alla våra framgångar i Europa, trots att vi det blir sig för Europacupfinal, men trots att vi är ute och spelar i Europa, trots att vi är svenska mästare vunnit så många gånger, så vet folk inte utomlands vilka vi är. Det måste vi göra någonting åt. Och det var så den här texten under dagens emblem tillkom. Det står ju, hela klubbnamnet står ju där. Malmö FF. Och även den sexuddiga stjärnan la de till då.
Så Hövdingen är egentligen Sveriges första mediestrateg på den tiden. Ja, vi behöver förtydliga.
Ja, exakt. Ja. Ja, men det också kan man lägga in i sin repertoar.
Ja. Och det här var ju början på deras resa att faktiskt etablera sig ute i Europa som ett välkänt lag. Vi skulle faktiskt kunna ta och lyssna lite på vad Staffan Tapper säger om vad Malmös Europaspel och resor utomlands har betytt för just klubben och staden.
Publiktrycket, när vi kommer fram till Europacup-matcherna så att säga, när vi har Wisla Kraków och sen Austria Wien här hemma, då är ju det man säger början till det Europatrycket som vi nu hade på Champions League. Där blev ju den upphausade stämningen med flaggor och ljud, och då levde ju stan upp. Inte på det viset som nu här om året, men ändå en antydan till begynnelse av det, helt klart. Och redan då var det ju den här känslan att komma ut i Europa liksom, och tävla med de största.
Och det är i och med de här Europaresorna som det nya klubbmärket tog sig ut på kontinenten och gjorde sig känt i fotbollskretsar. Men det är också det här nya klubbmärket som verkligen har blivit ett med staden Malmö. Jag vet inte hur många som minns det här, men det var inte så länge sedan. Det var för 5 år sedan, 2015, när PSG, Zlatans PSG, kom på besök till Malmö för Champions League-spel. Och då hade de ett stort Z projicerat på Turning Torso för att Zlatan skulle komma till sin gamla hemstad då. Händer nog inte idag, skulle jag tro.
Nej, det tror inte jag.
Men De två dagarna före matchen då mellan MFF och PSG så byttes det sättet ut mot Malmö FFs klubbmärke. Så staden Malmö projicerade MFF-loggan på Turning Torso, den största sevärdheten i Malmö, för att verkligen illustrera att klubb är stad och stad är klubb.
Likt en Batman-logga egentligen då.
Ja, precis. Likt en Batman-logga.
Liksom Batman som kommer och går snabbt och fort som fan ibland, så skulle vi kunna återkomma till de två stjärnorna vi pratade om som är broderade ovanför bröstet.
Mm.
Det jag skulle kunna killgissa mig fram, det är du som är proffset här, Leonard, det är att jag vill minnas det som om att de hade vunnit 20 stycken SM-guld enligt dem själva. Bara det att när någon gjorde någon form av undersökning av det här så var det 2 stycken SM-guld som hade vunnits då Allsvenskan avgjordes med slutspel. De hade vunnit serien men de vann inte det slutspelet. Stämmer det?
Det stämmer ju exakt. Det var ju alltså inför säsongen 2014 om jag inte missminner mig som MFF och Puma tryckte upp 2 broderade stjärnor ovanför klubbmärket för att visa att vi har vunnit, som du säger, vi har vunnit 20 titlar. Men det som hände var, och det stämmer ju exakt det du sa, att det var ju faktiskt egentligen bara 18 av de där 20 titlarna som var officiella, för vi hade det där förhatliga, konstiga, märkliga motsvarande hockeyslutspelet vad blir det, 80-90-talet va? Och därför möttes ju de här stjärnorna av enormt motstånd från motståndarlag och motståndarsupportrar. Det var ju ramaskri i fotbollssverige då. Och alla förvägrade Malmö rätten att ha de här stjärnorna ovanför sitt klubbmärke. Och det gick faktiskt så långt så att SEF skrev in en ny regel. Mm-hmm. Man innovation och sen skrev det en ny regel som lyder citat: stjärnor för mästerskapssegrar får tryckas sys ovanför klubbmärket. En stjärna per 10 mästerskapssegrar. Som mästerskapsseger räknas den enligt SVFF utsedde svenska mästaren. Och det var ju väldigt tydligt då att Malmö FF inte fick ha bägge stjärnorna.
Precis.
Så en plockades bort, men MFF är ju stora och starka och väldigt målmedvetna. Så de svarade ju genom att vinna sitt 19:e SM-guld 2016 och sitt 20:e SM-guld året därpå. Och på så sätt fick de ju dit sin andra stjärna igen. Och det här var ju en så stor grej för MFF så att de körde ju parollen på sin hemsida: vi spelar för 2 stjärnor.
Mm.
Det här var ju en sån stor grej för MFF, de här stjärnorna, så det stannade ju inte bara på hemsidan, utan det var ju, de uttalade sig till och med i flera intervjuer om det här.
Precis, även deras sponsor, huvudsponsor Puma, gick ut och svingade likt Marcus Rosenberg med höga armbågar just om det här med 2 stjärnor i media.
Nu är det lite på riktigt. Vi är på Malmö, hymnen drar igång, spelarna går ut i walkout jackets, av med dem, just på tröjan, 2 stjärnor. Jag tror nog att det är en och annan AIK som säkert kommer liksom känna att oj, nu får vi nu steppa upp liksom.
Men det är ju faktiskt en väldigt konstig grej som ändå, visst, även om det är MFF-sponsor så är ändå Puma någon slags här officiellt hyfsat oberoende företag som kanske har en framtida deal med AIK någon gång.
Exakt, de har ju varit inblandade i AIK tidigare också, så att det verkar ju lite väl...
Lite väl hårt att gå ut och svinga mot AIK där, men visst, det är kul, det är provocerande.
Ja.
Och det här var ju så viktigt för Malmö som stad, klubb, förening, för fansen och för laget. Så till och med självaste galjonsfiguren Marcus Rosenberg snackade ju upp de här stjärnorna inför det 20:e SM-guldet.
Ja, för honom var det här någonting som var otroligt viktigt att få med i sin karriär, känns det som.
Kunna sätta en extra stjärna på bröstet, det är klart att det hade lagt något ännu mer på meritlistan här i Malmö.
Och även efter det här SM-guldet har vunnits och bärgats hem så kan vi höra Marcus Rosenberg berätta oblygt och med lite väl mycket självförtroende om vad det faktiskt betydde.
Du har ju varit i MFF sedan du var 5 år. Förklara lite för folk vad det betyder att få se på den här andra stjärnan.
Oj, det är svårt att sätta ord på det, men det är väl någonting vi har tyckt ganska länge att vi borde ha haft. Och, vi tycker ju själva att vi är bäst och störst i Sverige. Nu bevisar andra stjärnan det också, så att nu vet väl alla det.
Och det där citatet tycker i alla fall jag sammanfattar Marcus Rosenberg i lilla och Malmö FF i det stora, bröstet utåt.
Verkligen. Och med det så skulle vi kunna avrunda med, kanske att vi avslutar med det som finns längst ner på klubbemblemet.
Vi touchade det förut i alla fall, den sexkantade stjärnan under texten Malmö FF. Och det är ju faktiskt, jag har inte nämnt det, men det har ju en väldigt regional förankring. För det är faktiskt hämtat från Malmö stads första sigill som har sitt ursprung på 1300-talet.
Oj, jäklar.
Så lite fräckt.
Det kommer vi kanske också kunna lägga upp då, en bild om det finns i Riksarkivet på Hampus, producent Hampus Mac, att lägga upp på Instagram. Hur det såg ut på 1300-talet.
Ja, det, han får gräva helt enkelt.
Men apropå den stjärnan, den är som, vad säger man, Davidsstjärnan. För de som inte har bilden uppe.
Ja, men precis.
Vad har vi på Davidsstjärnan?
Att den är en judisk symbol. Ja. Det är väl det jag har. Det är mina kunskaper om Davidsstjärnan slut.
Det finns ju olika teorier om vad den står för. Bland annat att det är två trianglar som går in i varandra som man kan rita utan att lyfta en penna, så att säga.
Just det.
En teori är att det är triangeln som går uppåt, går upp mot andlighet, och pilen som går ner mot liksom mänskligheten, och att de två vävs samman. Aha, en annan teori är att de sex stjärnorna pekar åt sex olika väderstreck och försvarar då Israel eller Mecka i alla väderstreck. Det kanske man skulle kunna applicera på Malmö om man skohornar in det, att Malmö kanske ser sig själv och andra ser Malmö som, vad ska man säga, en utböling, men att de skyddas från alla väderstreck.
Som en utböling?
Ja, men, de vill ju vara ett eget, eller? Jaha, vill inte Skåne det?
Jaha, ja, det vill de ju.
Nu drar vi in Skåne i Malmö här.
Nu ska vi vara försiktiga. Mina kusiner kommer, ja, de kommer inte vara glada.
Nej, och Svensk-judiska föreningen får höra av sig om min teori inte stämmer heller. Jag tar jättegärna emot
verkligen all feedback är bra feedback.
Ja. Nästa avsnitt så kommer vi att ta hand om Pontus Jansson, Thomas Brolin, Olof Lunds lilla kärleksbarn.
Leeds United. Och Det är väl, utan att överdriva, den största klubbmärkeskrisen i modern historia.
Identitetskrisig eller bara liksom...
Nej, men det var ju fucking riots, man.
Okej, det här ska vi reda ut.
Mm, det är kul.
Då tackar vi producent Hampus för väl utfört arbete, och jag ser fram emot nästa vecka. Tack så mycket, Leonard.
Tack själv, vad kul.